Och det handlar, jag vet inte, det följer inte av några politiska åsikter på mig. Så jag bryr mig verkligen inte om en lärare eller de som utbildar i skolan är kristdemokrat eller socialdemokrat eller folkpartist. Det har ingen betydelse. Det stora i den här frågan handlar ju om att stärka de här tjejernas självförtroende och självkänsla. Och det är vi alla överens om. Tack.
Ja, Magnus Resare, replik, varsågod.
Tack. För det första är jag inte rädd för att några tjejer ska bli medlemmar i vänster. Jag kan säga så här mycket. Jag tycker faktiskt att det är ganska så bra med ungdomar som engagerar sig politiskt oavsett parti. Och börjar man engagera sig så blir man kanske moderat till slut ändå eftersom att man hittar bra värderingar här. Men jag håller med Linda om att debatten har skenat iväg och blev kanske till att handla om pengar och en logga. Och om det har gjort det så är jag ledsen, för det jag ville egentligen ha ut av den här debatten, det var att försöka att få majoriteten att förstå att även pojkar blir slagna och att alla elever borde ha rätt till samma utbildning i Karlstad kommun. Och det är det debatten förhoppningsvis i fortsättningen också handlar om. Att pojkar också blir slagna och att alla ska ha rätt till samma utbildning.
Tack, då går vi vidare i debatten. Nästa talare är Katarina Hellgren, Kristdemokraterna. Varsågod.
Ordförande. Jo, det finns faktiskt olika typer av feminism, eller ska vi säga definitioner, eller det tar sig olika uttryck. För efter 59 års livserfarenhet så vet jag att ja, det finns olika typer av feminism och vi definierar det på olika sätt. Jag har aldrig kallat mig själv för feminist och tycker att arbeta för att främja kvinnans ställning i samhället på olika delar i samhället är en självklarhet för varje kvinna. Och rätt till utbildning, samma villkor i arbetslivet, också jämställdhet i hemmen och på olika sätt. Men kanske den största missgärningen man har gjort mot oss feminister, det var när ordföranden i ROK satt i tv och sa att män är djur. Och när Gudrun Schyman i en debatt beskrev män som likställde dem med talibanerna i Afghanistan. Och med de här uttalandena så gjorde man män till kvinnors motståndare. Och är det någonting jag verkligen har lärt mig under årens lopp, det är att slåss med någon, man vinner liksom inga slag på det. Utan att istället göra män till våra medhjälpare, så att säga, för att främja vår ställning i samhället. Så att slåss, det är inget framgångsrikt sätt. Jag skulle önska att tjejer inte behövde lära sig fysiskt självförsvar eller greppteknik. Jag förstår på ett ungefär vad den här utbildningen går ut på. Och jag tror att den har sitt värde. Och 50 000 är ingenting som jag bekymrar mig över. Men vad jag tror mest av allt att kvinnor och tjejer behöver, det är att män tar avstånd från män som slår. Det är faktiskt det mest effektiva. För skulle alla ni män som absolut inte har en tanke på att använda våld mot kvinnor, om alla ni verkligen i arbetslivet, i föreningslivet, i politiken, överallt verkligen ta avstånd från de här männen, det skulle få effekt. Sen önskar jag också, det vore lika effektivt det, att ni hjälper oss att ta avstånd från när män använder härskarteknikerna emot oss. För att låta bli att skratta om de där taskiga sexskämten, det skulle vara en välgärning. Men varje gång som vi skrattar med, så tillåter vi att synen på kvinnan fortsätter. Och dess värsta negativa uttryck är ju våldet mot kvinnor. Ja, Lennart, jag har också följt den här serien i Aftonbladet om de här 153 kvinnorna som hittills under 2000-talet har mördats av närstående, antingen i hemmet eller på annan plats. det är bedrövligt. Den här artikelserien har varit väldigt bra och den gick under hela förra veckan. Så vad som behövs, det är undervisning och diskussioner om sex och samlevnad, om könsrollerna, hur vi utformar dem i samhället, i familjen, överallt där vi är. Så att en sån här utbildning som det vi nu diskuterar ikväll, den tycker jag för mig som kvinna är bara en liten grej i kanten. Vi behöver göra så mycket mer. Och vad jag hoppas på, det är att skolan blir än bättre på att faktiskt ta upp och diskutera hur vi lever tillsammans. När det gäller utbildning i självförsvar så har jag arrangerat i mitt yrke självförsvarsutbildning för socionomer. Och jag vet att det finns riktiga proffs på marknaden att verkligen lära sig självförsvar. Och då menar jag inte att lära sig slåss utan greppteknik. Så 50 000, det här är inte mycket pengar vi bråkar om. Så ställ istället upp på att identifiera när män använder härskartekniker och hjälp oss att ta avstånd från dem. Tack.
Tack, då går ordet till Lennart Jansson, varsågod.
Ja, jag ska inte bli långrandig, jag ska bara ta en del siffror här då. 50 000, det är den summa som förvaltningen har räknat fram. Att det kommer att kosta ungefär med de anmälningar som har kommit in. Och någon fråga var många det var. Ja, det är 250 stycken tjejer som anmält sig. Hur många som de facto går har jag inte fått någon uppgift om än. Men det får vi se givetvis när det kommer en utvärdering. Men vi tycker det är ganska många. Och det är ingen politik som bedrivs på de här kurserna. Det vill jag också slå fast med en enda gång. Men som sagt, när vi får utvärderingen så vet vi hur det här har gått. Men vi tycker i alla fall, som har erbjudit den här utbildningen, att 250 stycken anmälningar är mycket. Den frågar ju då Marcus, eller Mattias.
Magnus.
Magnus, det var tre namn det. Ja, det blir rätt till slut i alla fall. Magnus. Vad vi hade gjort, en elev hade blivit 50 000. Nej, men det jag sa förut, vi är timanställning. Och då kanske den eleven hade kostat 800 kronor. Och sen har vi inte haft några mer utgifter eftersom vi inte har behövt de här timanställda längre. Så att den problematiken är ju inte så svår. Sen håller jag med om att klart vi måste göra mer. Vi måste göra mycket mer. Självklart, och det här är bara en del i det här arbetet. Men vi jobbar hela tiden med värdegrundsarbete och annat i skolan. Förstärka, och det ska vi fortsätta med. Vi har någonting som heter skolan förebygger. Och nu är på institutet. Närmare 9 miljoner till Karlstad kommun för att jobba med de här frågorna. Det här är bara en del. Men det vore ju roligt om vi var nog så nära överens att vi kunde hjälpa de här ungdomarna. Oavsett om det är män eller kvinnor.
Tack så mycket. Är överläggningen därmed avslutad?
Ja.
Ja. Då ska vi se. Då ska vi justera tjänstgöringen.
Anna Dahlén Goffing har kommit och går in istället för Mattias Kasselund.
Ja. Nej. Vilket? Ja. Nej, det är riktigt. Då ska vi gå in på ärende nummer 1, som är kvalitetsredovisning för barn- och ungdomsnämnden 2008. Här har ordet begärts av Lennart Jansson, varsågod. Innan Lennart börjar kanske vi hade alltså ett entledigande, eller inte ett ledigande, en person till som hade fått förhinder, vi såg bara inte lappen. Kan vi göra det först nu då?
Ja. Erland Hagström utgår och ni och ersätts av Jessica Granbo.
Så, varsågod Lennart.
Ja, jag tänkte inte bli långrandig. Jag vill bara i vanlig ordning säga att den här skriften manar jag till läsning. För här står väldigt mycket om skolan, både positivt och negativt. Okej, vi är faktiskt, vad jag förstår, ett föredöme i riket för de som frågar Skolverket och andra var de ska vända sig då för att se vad man har en bra kvalitetsredovisning. De blir hänvisade till Karlstad kommun och det gäller både barn och ungdom och gymnasienämnden. Men det är givetvis så att här har man mycket saker och ting som vi tillsammans måste göra någonting åt och vara med och gemensamt jobba för om vi ska ha en bra skola. Och det finns ju både positiva konstateranden och negativa konstateranden. Positivt är ju att vi fortfarande har väldigt hög tillgänglighet i vår förskola och vår barnomsorg. Den fleråriga trenden med sjunkande resultat när det gäller ämnesproven i svenska, matematik och engelska i skolor 5 som har gått neråt har nu brutits och gått uppåt. Det är mycket bra. Men samtidigt så andelen elever som har godkänt i alla ämnen som går ur nian, det har minskat för tredje året i rad. Och det är inte bra, det måste vi göra någonting åt. Analysera orsakerna, försöka sätta in resurserna där de bäst behövs. Och jag har ju sett nu att Skolverket har kommit ut med kritik mot kommunerna att man är för dålig och riktar medlen dit de bäst behövs. Jag hoppas ju att vi gemensamt kan komma fram till att vi styr upp mycket mer och fördelar resurserna till de som bäst behöver. Det är inte så lätt, exempelvis för att ta områden som har väldigt många invandrare. Det är många, där de kommer, de kan inte läsa överhuvudtaget och så ska man samtidigt då gå ur högstadiet och försöka få godkända betyg. Det är givetvis mycket svårt. Men vi måste sätta in våra resurser där. Positivt är, både positivt och negativt är det när det gäller vår hemspråksundervisning. Vi har väldigt många som anmält sig och vill gå hemspråksundervisning och också går i Karlstad. Vi ligger väldigt, väldigt högt och väldigt bra till i riket när det gäller antal. Däremot så går den verksamheten inte ihop och vi måste nu rationalisera den. Men samtidigt inser vi, och vad jag förstår så är det en politisk majoritet i det nämnden, att vi måste omdirigera våra resurser. Det finns ingenting som gör så bra och så snabb effekt som när vi satsar på hemspråksundervisning och studiehandledning. Och det riktar sig till de elever som har det besvärligt som kommer hit. Och sådana insatser kommer givetvis att förbättra betygsnivån för de som har gått ut och går ur årskurs 9. Samtidigt som det givetvis är oerhört bra för de eleverna som det handlar om. Men som sagt, är det någon som har några frågor så går jag givetvis upp och svara på det. Men det är mycket som händer och sker inom skolan och det kanske inte är världens bästa tillfälle att gå in med resurser och försöka förstärka. Men vi ska åtminstone försöka behålla den nivån vi har på skolan i Karlstad. För fortfarande så står vi oss väldigt, väldigt väl jämfört med andra kommuner. Men det innebär ju inte att vi inte har mycket att göra. Bifall till kommunstyrelsens förslag nu då. Bra.
Okej, tack så mycket. Lennart, då går ordet till Mattias Fröding, Kristdemokraterna. Varsågod Mattias.
Tack herr ordförande. Jag tänker inte gå igenom polemiken. Jag tänkte däremot kommentera några grejer här lite grann. Lennart kommenterade här hemspråksundervisningen och modersmålsundervisningen här. Och det är som bekant, det är ett område som i dagsläget inte går upp eller går ihop riktigt. Och det är väldigt viktigt för integrationen. Samtidigt ska jag poängtera något positivt här. Det finns någonting som heter salsavärde. Det är ganska teoretiskt. Men det innebär att man viktar utifrån sociala förutsättningar. Och där ingår bland annat om man kommer ifrån, har annan bakgrund än svenskt. Alltså om ni slår upp sidan 32 i era häften, längst ner ser ni här. Och om man ligger på positivt där, då innebär det att man ligger över förväntan i förhållandevis till den sociala sammansättningen på stället. Och ligger man under noll där, så innebär det att man presterar under vad man skulle kunna förvänta utifrån den sociala bakgrunden. Och det vi ser här är att de tre skolor som påtagligt eller åtminstone något presterar över förväntan. Det är Gruvlyckeskolan, det är Frödingsskolan och det är Rudskolan. Det är alltså tre skolor som har en hög eller relativt hög andel barn med annan bakgrund än svenska. Och det tycker jag ändå är något positivt. Därmed inte sagt att jag inte tycker att vi även fortsättningsvis måste se över det här med modersmålsundervisningen och hemspråksundervisningen, för den är som sagt var väldigt viktig, och integrationen är en av de absolut största utmaningar vi har i samhället för att det här samhället ska hålla ihop även framgent. Kön tänkte jag kommentera lite, inte minst med bakgrund mot den förra debatten som vi hade här. Tittar man över hur det går för killar och tjejer i skolan rakt över hela Sverige, så ser vi att killar av någon anledning presterar sämre än tjejer. Om det handlar om attityder eller vad det handlar om, det vet inte jag. Men ur ett långsiktigt perspektiv är det någonting som också måste handskas med. Och som jag vet att förvaltningen tittar på, och som är väldigt viktigt att vi också har med oss i framtiden. Tidigare har killar varit bättre än tjejer i matte, men nu har även det ämnet, tjejerna ligger lika eller gått om. Det enda ämnet där killar presterar högre än tjejer i idrott. Sen kan man titta då på meritvärdesutvecklingen här. Lennart sa att vi har ju tidigare kunnat stå här, både jag och Lennart, och sagt att vi har en väldigt bra skola. Vi har fortfarande en skola som ligger väl i linje med hur det ser ut i Sverige i övrigt. Däremot kan man se att nu så ligger Karlstad på samma genomsnittsnivå som riket i övrigt. Men den sista saken som ju är intressant, men så jag vet faktiskt inte om den kommer med i det här bladet eller inte, men jag kommenterar den i alla fall för den är av samma karaktär. Vi har ju nationella prov i årskurs 9 och årskurs 5 och från och med nu också i årskurs 3 här. Men om man tittar på de nationella proven i årskurs 9, så har vi alltså dem i matte, svenska och engelska. Och av någon anledning så ser vi också att betygen är lägre i just de ämnena. Och det är någonting man kan fundera på. Vi talas ju ibland i vissa sammanhang om betygsinflation. Jag tror betygsinflationen är lägre i Karlstad än i en del andra kommuner om man studerar siffrorna och talar för det. Men det är ändå en fråga man kan ställa sig. Hur kan det komma sig att det just är de ämnena där vi har nationella prov som betygen är betydligt eller något lägre? Tack så mycket.
Tack. Då går ordet till Robert Warholm. Varsågod Robert.
Ordförande, jag känner vissa av de här delarna, men det blir lite tekniska, det är lite svårt att hänga med. Mattias var inne på sen 32, de här salsa-värdena, och de känner att det får jag fundera på, för man förstår det rätt, jag har hört det här förut också, så handlar det alltså om förväntningarna, och de här skolorna då, Gruvlyckan, Fröding och Rudskolan, på grund av sociala bakgrunden, så är det de skolor där förväntan är som lägst, och där går det som bäst i Karlstad kommun. Det vi kunde förvänta oss lite bättre, det går som sämst. Det känns som det är någonting som behöver titta över det. Men det kan vara att jag har lite svårt att hänga med på de här sakerna. Men det är ju inte bra att vi halkar efter just på de delar där vi faktiskt skulle, där förväntningen är som störst. Jag tänkte egentligen bara säga några ord här om det här som står på sen 26-27, att läsa, skriva och räkna i skolor 1-3. Där visar det ju återigen på de könsskillnader att det är lite svårare för pojkarna än för flickorna. Det står däremot någonstans här att det har varit en tydlig ökning av pojkarnas bedömda läs- och skrivkunnighet, och det är ju positivt att kurvorna går åt rätt håll. Däremot så kan jag känna att när vi nu har de här uppgifterna, så frågan är vad är det vi mäter och hur tillförlitligt är det? Jag blir lite orolig när jag läser för att för tredje året i rad har samtliga skolor redovisat antalet elever i skolår 3 som bedöms kunna läsa och skriva. Liksom tidigare grundas uppgifterna inte på någon gemensam mätning och referens, utan på skolornas professionella bedömning av vad begreppen innebär. Vilket gör att det här tycker de att det ser ut, och vi hoppas att det är rätt. Men, ska man testa vad som står i sista ena stycket där, införandet av nationella ämnesprov i skolår 3 kommer att ge en gemensam bedömningsgrund och därmed statistik som är mer evidensbaserad. Och det kan vi glädjas åt tillsammans.
Tack så mycket. Då har replik begärts först av Mattias Fröding. Varsågod.
Jag ska bara svara kort här, Robert, om jag ska försöka redogöra för det. Jag vet att det är komplicerat, och jag tyckte det var tycker fortfarande är komplicerat. Nej, det stämmer inte så. Fortfarande är det så att till exempel Hultsbergsskolan presterar betydligt högre än Frödingsskolan och Gruvlyckeskolan. Men det, om man har på riksplan alltså tagit fram det här salsavärdet, och det här salsavärdet bygger på att man tar med bakgrund på den sociala situationen eller sociala bakgrunden, föräldrarnas utbildningsgrad, hur mycket utsträckning man kommer från annan nationalitet och så vidare, som har tagit fram förväntan. Och relaterat den förväntan så är det alltså de skolorna Gruvlyckan, Röding och Rudskolan då, som presterar över förväntan, medan då Hultsbergsskolan med flera då presterar tyvärr under förväntan. Tack.
Tack, då får Robert genmäle på detta. Varsågod.
Fru ordförande, ja, då hade jag faktiskt förstått rätt. För jag förstår att det ändå kan vara så att Hultsbergsskolan, att man presterar mer där än skolan nu var, som Mattias tog som exempel. Vad jag bara då tänker på, det att det är som förväntningen är som störst, där är det ändå så utifrån de här salsavärdena att vi är som sämst på att möta de förväntningarna. Egentligen borde ju alla det här närma sig noll, eller i vart fall i så fall bara orangea. Det är någonting i vad gäller vårt sätt att använda resurserna som vi kanske ändå borde fundera över, om det är så att vi inte har råd att möta de skolor där förväntningarna borde kunna vara som störst på ett mer positivt studieresultat.
Tack, då har jag också replik begärs av Lennart Jansson. Varsågod.
Ja, det var ju bra du sa det med nationella prov. Det har jag också tyckt att man alltid ska ha. Det är ju givetvis så som du säger, att det är svårt att få relevanta och väldigt säkra jämförelser när man gör lite olika vad man höftar. När man får nationella prov så kommer vi att få ett mycket bättre underlag att läsa av. Så är det givetvis. Och salsavärdet förklarar ju Mattias. Och det är ju precis så, nämligen att Hultsbergsskolan och andra skolor då har alltså, med det utbildningsbakgrund som föräldrar har etc., etc., så förväntas de att de ska ha ett högre värde. Men det behöver ju inte innebära att vi ska ta resurser från de som har det besvär. För fortfarande när man jämför studieresultaten, exempelvis på Frödingsskolan och Hultsbergsskolan, så ligger de otroligt mycket lägre. Det är ett väldigt stort spann som ni ser om ni läser de här emellan, exempelvis Frödingsskolan och Hultsbergsskolan. Så det kanske är så att vi ändå lika fullt ska fortsätta att satsa. Det är bara en medvetenhet om att vi vet vad vi gör, och att istället måste vi ställa krav på dem då som har så bra förutsättningar som man har på Hultsberg, Irland och andra, att de får lägga ner sig och verkligen bjuda till så att man når upp, men att man fullt ut skulle nå att man har 100% av alla elever som klarar allting, det tror vi inte. Men salsavärdet är ju ganska hård skrivning, och har man det underlaget med det boende villaområde och med sån där hög studiebakgrund och annat, så förväntar sig då att man ska uppnå ett visst nivå. Det gör man inte, och därför ska vi sätta press. Och det står också här i programmet, eller i kvalitetsredovisningen, att vi måste kräva av de skolorna som inte uppnår enligt salsavärdet att de bättrar sig. Och, men jag tror fortfarande på att vi måste satsa resurser där vi har de eleverna som har allra, allra värst och besvärligast.
Tack. Är överläggningen därmed avslutad? Var jag. Och det finns inget annat förslag än kommunstyrelsens förslag. Kan fullmäktige följa det och godkänna den här redovisningen?
Var ja.
Då går vi till ärende nummer 2, som är kvalitetsredovisning för Karlstad-Hammarö gymnasienämnd 2008. Här har ordet begärts av Gunilla Forsander Karlsson, Folkpartiet Liberalerna. Varsågod Gunilla.
Ja, nu är den on, står det här. Ja. Fru ordförande, ledamöter, en och annan åhörare kanske det finns. Man brukar säga att en gång är ingen gång, men redan två gånger kan vara en tradition. Så nu är det faktiskt tredje gången som jag tänker framföra lite synpunkter med anledning av just gymnasienämndens kvalitetsredovisning. Jag är lite besviken förstås att inte Christer Alnebratt var här idag, men det får väl gå ändå. Annars hade jag tänkt att apostrofera honom här förstås. Jag vill också säga att jag tycker det är väldigt intressant med de här kvalitetsredovisningarna. Det gäller även den föregående. Och jag är väldigt glad att vi numera får ut dem hemskickade också med handlingarna så vi kan sätta oss in i det. Det blir på ett helt annat sätt då än när de ligger på bordet när man kommer hit. Ja, det som jag då tänker prata om och ha lite synpunkter på, det är naturligtvis det här med reducerade program och i någon mån utökade program. Det har jag pratat om 2 år förut, tror jag. Men jag tänkte faktiskt överraska med några ytterligare synpunkter den här gången. Men först så är det alltså det här med de reducerade programmen. Karlstad-Hammarö gymnasieskola har ju under flera år legat högt över såväl riket totalt som den grupp större städer som man brukar jämföra sig med. Och det har uppmärksammats och då visade det sig att det var en liten men dock trend under 2006 och 2007 att skillnaden minskade. Och i 2007 års redovisning så förväntade man sig också att det skulle minska ytterligare under 2008. Det var så man förutspådde. Och så blev det tvärtom. Procentandelen reducerade program ökade igen under 2008. Det var ju inte bra. Inom samhällsvetenskapliga programmet så har till och med andelen reducerade program fördubblats jämfört med 2007. Man talar här i redovisningen om en oacceptabel nivå till och med. Totalt så var det 90 stycken av cirka 1000 avgångselever som hade reducerade program. Och av de här 90 så var det 55 som återfanns just på det samhällsvetenskapliga programmet. Och det är väl också då här som man har anledningen till att det är andelen totalt har ökat sedan 2007. Nu behöver det ju inte vara riktigt så illa som det verkar. För orsaken kan faktiskt vara att det är eftersläpningar som snedvrider statistiken en del. Reduceringar sker oftast tidigt och sen hänger de då med under hela gymnasietiden. Så det tar ju en tid innan det ebbar ut så att säga. När rektorerna yttrar sig om det här så heter det då till exempel på sidan 18 att ytterst få reducerade program har beviljats under läsåret eller att reducering inte längre efterfrågas i någon större utsträckning. Det låter ju då lite lovande och så får man då kanske ha tålamod och se tiden an. Men lite oroad blir jag faktiskt när jag sen i stycket efter de här rektorscitaten läser. Skolorna är observanta på problembilden och rektorerna håller på att se över rutiner och förhållningssätt samt ytterligare kartlägga orsaker till reduktion och vilka kurser som reducerats. Men nu var det så att redan i 2006 års redovisning så stod det så här. Flera rektorer påpekar att man observerat problemet och att man håller på att se över rutiner och förhållningssätt. Och 2007 så lät det så här. Rektorer är observanta på problembilden och man håller på att se över rutiner och förhållningssätt samt ytterligare kartlägga orsaker. Ja, ni hör ju själva, det liksom ekar här. Rektorerna är då alltså efter 3 år lika observanta. Och sedan 2 år så är de också fullt sysselsatta med att ytterligare kartlägga som det står. Och antagligen är de nu inne på 4:e året. Nu kan det ju faktiskt vara så här att den som sammanställt årsredovisningarna redan 2006 hittade några bra formuleringar. Och sen har de fått följa med i nästa och i nästa. Sånt händer. Jag vet, jag har själv skrivit redovisningar. Och kanske är det ju faktiskt så då att rektorerna har gjort annat än bara observerat och ytterligare kartlagt. Men låt oss då få veta det. Det skulle jag gärna vilja veta i nästa års redovisning. Exakt, lite mer exakt vad. Och kanske åtminstone min oro över att ingenting görs minskar. Men ja, sen är det då ett annat och faktiskt lite större orosmoment tycker jag i det här sammanhanget. Och det är att de orsaker till reduceringarna som beskrivs. De har hela tiden, alla de här 3 åren, låtit likadana också. Det är elever med annat modersmål än svenska som får reduceringar. Det är elever med läs- och skrivsvårigheter. Och det är elever med någon neuropsykiatrisk diagnos. likadant under alla de tre åren. Och detta trots att det i gymnasieförordningen står att reducerat program beviljas den som har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt. Och fortfarande så ser man då inte till att undanröja de här hindren som med, ja, lite kreativitet och god vilja och kunskap skulle kunna gå att undanröja. Man tar till den lättaste metoden, förefaller det. Man reducerar programmet. Och det får ju till följd att eleven missar chansen att få ett fullständigt gymnasiebetyg. Och det är inte bara oroande, för det är faktiskt djupt tragiskt för den enskilda eleven. Som så småningom säkert kommer att känna sig lite lurad, eller mycket lurad, och få väldigt svårt att i efterhand reparera den här skadan. Ja, något positivt med det här med programmen vill jag påpeka här. Och det är att andelen elever som valt att läsa utökade program har ökat ytterligare sedan 2007. Det ökade lite grann då också. Och så nu ligger det faktiskt högre än riket. Och lika med den bästa tredjedelen av större städer som man ju brukar jämföra sig med. Grattis får man väl säga. Ja, då lämnar jag det och så hade jag några ytterligare synpunkter. Först någonting som förefaller mig bekymmersamt, det är ju så man säger nu för tiden. På sidan 6 i redovisningen så står det att tendensen inom Karlstad-Hammarö gymnasieskola är att frånvaron snarast ökar något än minskar, trots att frånvaro varit ett prioriterat område under året. Det är ju inte bra. Ett annat av ärendena här i fullmäktige idag, det är personalbokslut 2008 för koncernen Karlstad kommun. Och där kan man läsa om insatser för att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda som har pågått i flera år och att man har nått goda resultat där. Det har varit ett prioriterat arbete, precis som det då tydligen har varit i gymnasieskolan. Men jag hoppas att det här prioriterade området inom skolan ska ge resultat, så att man får läsa om det kanske i nästa kvalitetsredovisning. Sen var det någonting på sidan 12 som jag ville kommentera. Där redovisas det vilka program som har haft fler sökande än platser och vice versa. Och då visade det sig att populära program med fler sökande än platser, det har varit hantverksprogrammets frisörinriktning, byggprogrammet, fordonsprogrammet och så de nya inriktningarna inom hantverksprogrammet som kallas då för interiör och stil, hälsa och image. Men färre sökande än platser, det har det varit till barn- och fritidsprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet, handelsprogrammet, naturvetenskapliga programmet, omvårdnadsprogrammet och teknikprogrammet. Det är ju inte helt entydigt, men det tycks finnas en trend här mot att man hellre söker sig till något som inte är så arbetsamt med mycket teori, som till exempel natur, teknik, samhälle med mycket språk och så. Och som inte är så trist som till exempel omvårdnad. Hellre väljer man någonting som inte är riktigt så slitsamt och så kanske lite mer glassigt och inne. Att det kommer att behövas duktigt yrkesfolk med kompetens framöver, det vet vi. Det behövs byggare, tekniker, språkkunniga och det behövs vårdpersonal. Men jag undrar lite, hur många frisörer behöver vi? Hur många inredare och stil- och image-experter, vad nu det kan vara, behövs det? Det tycker jag är någonting att fundera över. Så har jag till sist några kommentarer kring gymnasiesärskolan. Det är någonting som ligger mig lite om hjärtat, så att säga. På sidan 26 så står det beskrivet hur positivt det varit med den lokalintegrering som har skett i och med att man har flyttat gymnasiesärskolans individuella program. Det har gett möjligheter för deras elever att delta i evenemang och aktiviteter tillsammans med övriga gymnasieelever, står det beskrivet. Och integreringen har lett till ökad omvärldskännedom och delaktighet för de här eleverna. Och den ständiga stimulansen med att vara en del av en stor skolenhet har haft en mycket positiv inverkan på gymnasiesärskolans elever. Det är jättebra, tycker jag. Men Förstår ni, jag är övertygad om att det har varit jättebra även för de där övriga eleverna. Och det kan jag säga utifrån egna erfarenheter som gammal folkhögskollärare. Det var nämligen så här att på min folkhögskola så startade vi i början av 1970-talet kurser för elever med psykisk utvecklingsstörning. Och det blev en linje som vi döpte till speciallinjen. Det var inte så mycket för att det var något speciellt med dem, men det var den första lite speciella linjen vi hade på skolan. Det vill säga det var målgruppen som var speciell i det här fallet. Den här speciallinjens elever hade då sin undervisning för sig, men i övrigt så var de helt integrerade i skolsamhället. De deltog i temadagar, föreläsningar, friluftsdagar, elevkursarbete och allt möjligt sånt. Och eftersom skolan dessutom hade internat så kunde de även bo där integrerat och äta sina måltider tillsammans med de andra eleverna. Och det var naturligtvis ett lyft för de här eleverna. Man kunde se nästan från dag till dag ibland hur de utvecklades och växte. Men det var också vi vanliga normalstörda som växte. Lärare och de andra eleverna. Och ibland så undrade jag, och det gör jag fortfarande, om inte det här egentligen var den allra största vinsten. Det var många invanda attityder och fördomar och rädslor och förutfattade meningar som försvann på det här sättet. Utan andra åthäver än vanligt umgänge och gemenskap. Det är inte illa. Så jag skulle vilja ge ett litet tips till gymnasienämnden. Undersök de här effekterna också. Och då kanske ni kan beskriva integreringen som ett sånt här vinna-vinna-koncept nästa kvalitetsredovisning. En sista kommentar gäller också gymnasiesärskolan. På samma sida, alltså 26, så står det också beskrivet att man medvetet satsar på samverkan mellan gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program och motsvarande näraliggande gymnasieprogram. Det är alltså integrering här också. Och jättebra förstås av samma skäl som vid den där lokalintegreringen som stod beskriven förut. Men här kommer det faktiskt till någonting ytterligare som är väldigt viktigt. Och det är att flera lärare här delar sin tid mellan de här två olika verksamheterna. De undervisar alltså i båda elevgrupperna. Och då tror jag att de drar samma lärdom av det här som jag gjorde den gång som jag började undervisa eleverna på den här S-linjen på folkhögskolan. Jag hade ju vanliga elever också som jag hade undervisat ett tag. Att de här eleverna på S-linjen var individer med var och en alldeles speciella förmågor och behov, det begrep jag omedelbart, för det var nämligen så uppenbart. Och undervisningen fick naturligtvis också bli väldigt individualiserad. Men så småningom så kom en ny kunskap, eller snarare insikt, till mig. Det var nästan som en uppenbarelse. Och den här uppenbarelsen, den gällde mina andra elever. De normalstörda eleverna alltså. Som jag dittills hade betraktat som en ganska homogen grupp med ungefär samma förmåga och behov. Och plötsligt så begrep jag att de var precis lika mycket individer och olika sinsemellan som eleverna på speciallinjen. Fast det var på en helt annan nivå och därför inte så uppenbart. Det borde ju ha varit en självklarhet för mig naturligtvis. Men kort sagt så var det så att jag faktiskt blev en bättre lärare för de så kallat vanliga eleverna. Och det hade speciallinjens elever lärt mig. Så jag kan bara gratulera de lärare inom Karlstad-Hammarö gymnasieskola som nu förhoppningsvis också kan få drabbas av samma uppenbarelse som jag en gång drabbades av. Och ett ytterligare tips då till gymnasienämnden. Be att de här lärarna beskriver det i nästa kvalitetsredovisning. Då borde man kunna kalla det för en kvalitetshöjning för mer än en part. Nu, fru ordförande, är jag färdig. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tack så mycket, Gunilla. Då har Per Hulling begärt replik på detta. Varsågod.
Tack för ordet, fru ordförande. Jo, jag fastnade någonstans i mitten där i din... dina synpunkter på kvalitetsredovisningen, och det handlade om valet av utbildning som jag reagerade något över, och det var dina ordval där som jag inte känner mig riktigt varken bekväm eller hemma i, som du beskrev utbildning som omvårdnadsprogrammet som tråkigt, och att det är därför man inte väljer det, och att man väljer glassiga utbildningar. Och nej, jag vet inte riktigt, jag känner mig varken hemma i att omvårdnadsprogrammet skulle vara tråkigt, eller för den delen att en utbildning skulle vara glassigare än den andra bara för att man inte har teori. Teori och praktik kan vara minst lika krävande. Det är liksom inte en värdering av utmaningen i så. Utan ja, det var, jag fastnade här någonstans tyvärr. Så, men du kanske vill utveckla dina ordval där något. Tack.
Tack. Då får Gunilla ett genmäle. Varsågod.
Ja. Jag kan ju förklara mitt ordval. Det var inte så att jag tycker att omvårdnadsutbildning är trist, utan jag och den andra är glassig. Jag gick efter vad jag har hört av ungdomar säger på TV och så vidare. Och då har man hört att det ja, så är det. Man tycker att det är lite trist. Det måste bero på det också när man inte väljer de här, till exempel omvårdnadsprogrammet. Så beror det naturligtvis på vad det är för, vad man får reda på i media också, vad man får för lön för sånt arbete och hur slitsamt det är. Det var ingen värdering från min sida, utan det var bara en beskrivning av den krassa verkligheten.
Tack. Då går vi vidare på talarlistan. Nästa talare är Linda Larsson. Varsågod.
Tack ordförande, åhörare. Jag tänkte jag skulle svara på några frågor först innan jag går in på mina så här positiva saker som jag vill lyfta upp kring kvalitetsredovisningen. Jag tänkte på, vi pratade om det här med reducerade program, och Gunilla gjorde en sån här liten rolig historia om hur vi har klippt och klistrat och tagit samma del. Jag vet inte om ni minns det. Det var ett tag sedan. Men det är ju inte så himla kul, om vi ska vara riktigt ärliga. För att det är ju för många som reducerar program i skolan. Helst av allt så skulle vi ju inte vilja att några gjorde det, självklart. Men jag kan garantera er att gymnasienämnden och förvaltningen och lärarna ute på de här skolorna har jobbat jättehårt med den här frågan. Och tidigare år från kvalitetsredovisningar har vi ju redovisat att antalet reducerade program har sjunkit över tid. Och nu ser vi ju tyvärr då en ökning på samhällsprogrammet, och det är ju jätteoroande, precis som man beskriver i kvalitetsredovisningen. Men en sak måste jag säga kring det, och visst, det finns en eftersläpning, och det tror vi kommer synas i nästa års kvalitetsredovisning. Så visst, det måste man ta hänsyn till, att det finns en eftersläpning, precis som Gunilla sa, att det dröjer ett par år innan man ser. De går ju ändå kvar på gymnasiet ett tag. Men sen är det också så att mentorspermen, som jag och Christer vid några tillfällen har tagit upp här i församlingen, handlar ju om just att man på ett systematiskt sätt ska ge elever stöd för att man som sista väg ska välja att reducera ett program. Man har ganska många olika steg innan en elev kan reducera ett program. Och det är ju en struktur som man jobbar med likartat över hela Karlstad-Hammar gymnasieskola. Och att man beskriver problemen varför vissa elever reducerar program, och att den beskrivningen är likartat varje år, det beror ju på att de reducerade programmen sprids ju över de olika programområdena. Alltså, en rektor på samhällsvetenskapliga programmet beskriver att man har ett visst antal elever som reducerar. Men nästa år så kanske inte hans elever reducerar. Men det är fortfarande samma grundanledningar till att många reducerar program. Och då kanske det uppstår på Sundsta gymnasiet nästa år. Och ofta handlar det om modersmål. Det kan handla om alla trastiga bakgrunder. Men att det är samma grund förklaring ofta till varför elever reducerar program, men det kan ju dyka upp på lite olika ställen, och då blir ju förklaringarna lika. Men vi arbetar med detta hela tiden, så det kan jag försäkra er. Någonting som kan vara glädjande och som man alltid brukar ta upp så där efteråt när man pratar reducerande program, det är ju utökade program. Och 2008 så var det faktiskt 25% av avgångseleverna som hade utökade program. Det är ju lite trevligt. Sen tänkte jag prata lite grann om särskolan och svara lite grann på vad Gunilla sa där. Det är klart att det är jätteviktigt med integration av särskoleelever och andra elever i gymnasieskolan. Och det sker ju hela tiden, och som Gunilla pratade om, win-win-effekter. Det kan vi ju tydligt se på Sundsta gymnasiet sedan särskolan fick nya lokaler där. Bland annat så är ju särskolan med och driver kaféet som är i Sundsta lokalerna. Det finns ju jättemånga vinna-koncept som man kan se där. Sen är det ju också så att de som går på nationella program, så finns det ju samverkan däremellan också. Så att det här, det är någonting som jag håller med dig om, Gunilla. Det är jätteviktigt, och det är fler parter som kan vinna på det än just särskoleeleverna. Sen så hade du pratat lite grann om det här, varför man väljer vissa program och sådär. Och då har ju vi ett mål inom gymnasieförvaltningen, och det är ju att vi ska bereda plats på program i så stor utsträckning som möjligt för förstahandssökande. Vi vill ju att eleverna så långt som möjligt ska få sitt förstahandsval naturligtvis. Och förra året så var det hela 80% som fick det. Och det är vi ju jätteglada över naturligtvis. Sen huruvida de väljer teoretiska program eller praktiska, det har ju jättemånga olika, det finns många olika anledningar till det. Alltså man kompisval, eller man väljer utav tradition i familjen, och många väljer utav trend, vad som är häftigt och vad som är inne just nu. Men jag kan garantera att oavsett om man läser ett yrkesförberedande eller ett teoretiskt program, så har vi hög kvalitet, och det är inget som är mer glidare än någonting annat. Det måste jag ändå säga. När det gäller omvårdnadsprogrammet så är ju det ett program som har lite över tid varit mer eller mindre intressant för elever att välja. Och en av de satsningarna som jag skulle vilja ta upp som positiva från den här kvalitetsredovisningen, det är det arbetet med vård- och omsorgscollege. För er som inte vet det, så bygger ju konceptet college, det är alltså inte något fjärde år eller sådär, något USA, någon USA-skola så, utan det är en ny samarbetsform. Man samverkar mellan arbetsliv och skola för att kvalitetssäkra utbildningar och för att företagarna ska få den kompetensen på sin personal när den kommer ut. Alltså man ökar anställningsbarheten. Så det är bara en månad kvar, så får vi den certifieringen, och det hoppas vi också ska leda till att fler väljer den utbildningen. Det behövs yrkeskunnigt folk. Branschen efterfrågar ju många inom omvårdnad. Ja, en annan sak som jag måste, någon var inne på det förut, och det var inriktningarna inom hantverksprogrammet, inredning och stil, hälsa och image, som är två nya inriktningar som vi har startat, som har varit jättepopulära. Så det är någonting som jag verkligen vill ta upp här. Det har varit två lyckade satsningar. En annan lyckad satsning som också handlar om mycket samarbete med arbetslivet, det är ju den kvalificerade yrkesutbildningen som gäller chef och ledare inom handel. Den har också varit väldigt positiv. Och den sista slutligen skulle jag vilja ta upp en annan väldigt lyckad satsning, och det handlar om särskolan också. Utom att integrationen faktiskt har varit väldigt bra där med särskolan och andra elever, så är det också så att väldigt många elever som går särskolan i Karlstad-Hammarö kommer ut i ett jobb efter avslutade studier. Det finns många engagerade lärare, och det har varit ett arbete som har pågått under en lång tid, och arbetet sker i form av bryggan heter det. Och utav de eleverna som har slutfört sin särskolutbildning som är på 4 år, så är ungefär hälften som kommer ut till ett vanligt jobb. Och det tyckte jag var extra positivt, och med det så avslutar jag årets redovisning för kvalitetsredovisningen och yrkar bifall till KS.
Tack så mycket. Då går ordet till Göran Nilsson, Moderata Samlingspartiet. Varsågod Göran.
Jag slumpar sig så att jag råkar sitta i den här nämnden och var vice ordförande dessutom. Två saker som inte har varit sagt som svar till Gunilla. När det gäller frånvaron så är det så att vi har noterat att den här ökar väldigt mycket, och vi är väldigt oroliga, och vi har påpekat på detta, och vi har bett att få analyser och förklaringar till varför det är så. En sån är ju då att det är inte otillåten frånvaro det handlar om, utan det är tillåten frånvaro. Det är så att man har ett helt annat sätt att resa, ha semester och så vidare i Sverige idag. Det har väl med konjunkturen till del att göra. Men det är väldigt vanligt faktiskt att man helt plötsligt kommer indundrandes med en ledighetsansökan om 2-3 veckor för att jag ska föra med föräldrarna till Thailand. Och då så försöker då våra rektorer att säga att det är inte bra det att åka mitt i terminen till Thailand. Ja, men vi har redan betalat resan. Det är klart, vi åker nu. Och då skriver de på ledighetsansökan och sen säger de att det bör ni tänka på till kommande år och sånt. Så informationen försöker man föra ut. Men alltså det är ett mönster i samhället idag som har lett till detta. Och det kan man tycka vad man vill om, men så är det. Och det är en förklaring till att det ser ut som det gör. Sen är det många elever som har då andra aktiviteter som bryter studierna. Det är elevrådsaktiviteter och den typen av saker som man får ledigt för. Det registreras också in i det här. Men då ska man komma ihåg att de får stöd för att ta igen den här tiden som de mister i undervisningstid då på annat sätt. Men det läggs inte till som någon pluseffekt sen i statistiken, vilket ju också gör att statistiken blir missvisande. Så det finns ett antal sådana här förklaringar och vi är så sagt oroade över det. När det gäller sökmönstret så är det ju precis som Linda var inne på, så att vi försöker tillgodose elevernas val så långt som möjligt och anpassa organisationen och så vidare. Och det måste vi göra i en situation där vi är konkurrensutsatta, annars så söker man någon annan utbildning. Eleverna är mycket starkare i sina val idag än vad de var för några år sedan. Vi kunde styra eleverna på ett annat sätt tidigare. Det kan vi inte då.
Tack så mycket. Är överläggningen med detta avslutad? Svar ja. Då finns endast kommunstyrelsens förslag här också. Kan vi då godkänna kvalitetsredovisningen för Karlstad Hammarö gymnasienämnd? Precis. Då gör vi så. Vi har ett förslag härifrån presidiet och det är att vi tar en kort paus. Kan vi göra så? Då gör vi det och klockan är nu 7:05 och vi återsamlas 7:20. Kan vi göra så? Så det blir en snabb fika.
Kommer snabbast att få den ut.